Ja, predikan idag kommer kanske inte att bli så lång. Och det är väl inte meningen att det ska bli så långa predikningar och allting. Vi får se var vi hamnar. Vi ska väl ha gemenskap med varandra och vi ska ha gemenskap med Jesus. Och efteråt så står det fikabord och redigt, och ska vi ha redo, då ska vi ha gemenskap kring fikabordet. Det som predikan kommer handla om idag, det liksom kom till mig under veckan här. Och det handlar om omvändelse. Omvändelse kommer handla om. Omvändelse från vad? Jo, människan, vi har ju en situation. Vi kan ju nästan likna det här vid att vi är livstidsdömda. Vi är på väg rakt, om vi inte gör något åt saker och ting, så är vi på väg rakt mot ett stup. Vi är på väg att gå förlorade. Förra gången, det var faktiskt förra söndagen, då läste jag ur den här social handbok 2007. Där står det väldigt mycket saker, lite grann om allting när det gäller sociala förmåner och olika saker. Där står om livstidsdömda. Det har kommit en ny lag. Så här står det: från och med den 1 november 2006 gäller en ny lag som ger livstidsdömda rätt att vid Örebro tingsrätt ansöka om att få livstidsstraffet omvandlat till ett tidsbestämt straff. En ansökan om omvandling av livstidsstraff får göras av den dömde eller av kriminalvården om det finns särskilda skäl, när han eller hon avtjänat minst 10 år av straffet. Om ansökan avslås får en ny ansökan göras tidigast efter 1 år. Och personer som är dömda av FNs tribunaler eller av internationella brottsdomstolar som överförs till Sverige kan inte få sina livstidsdomar omvandlade. Ja, det är lag som gäller för livstidsstraff i vanliga fall. Sen står det lag om nåd här, och när det gäller nåd så står det att regeringen får genom nåd befria en dömd person från ett utdömt straff eller mildra straffet. Det är regeringens sak att avgöra i varje enskilt ärende om nåd ska beviljas eller inte. Nåd är inget som den dömde har rätt till. Så står det lite grann mer. Men det finns liksom i vanlig svensk lag och grejer finns det beskrivet hur livstidsstraff hanteras och hur nåd hanteras. Jag ska läsa lite grann från Bibeln. För i Bibeln, det står att talas om omvändelse, frälsning, befrielse. Om jag börjar i apostlagärningarna. Det står så här. Petrus predikar. Petrus, han predikar på pingstdagen. Den helige ande var utgjuten. Och så står det så här i vers 37, andra kapitlet. När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad skall vi göra? Petrus svarade dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Omvänd er och låt er alla döpas. Då kan man väl fundera på det här med omvändelse. Omvänd er. Är det bara där det står? Jag ska läsa på ett ställe till. Det är Petrus också som säger i nästa kapitel, tredje kapitel till Apostlagärningarna. då har den här lame mannen som låg vid porten har blivit botad av Petrus och Johannes, som sa: silver och guld har jag inte, men det jag har, det ger du dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, stå upp och gå. Då säger han så här: ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte. Ångra er därför och vänd om. Omvändelse. Jag sökte på internet, på folkbibeln. Jag skrev omvänd och så sökte jag. Och jag fick upp 50 bibelställen i Nya Testamentet. Men jag ska inte ta allihop, så ni behöver inte vara oroliga. Men det står på 50 ställen står det om omvändelse. Blir jag nu för kallt så får ni säga till, för nu stängde Benny av här. Men ja då. Men då, den första som fryser säger till. Lovar ni det? Ja, det är bra. Jag fryser inte, jag har solen i ryggen här. Men i alla fall, omvändelse. Desto tar det som på väldigt många ställen. Omvänd er, står det i Matteus 3:2. Johannes döparen kom före Jesus. Han predikade: omvänd er, till himmelriket är nära, sa Johannes döparen. Markus skriver om samma sak och Lukas skriver om samma sak. Och det står här längre fram i Matteus att många fariseer och sadduceer kom för att bli döpta av honom. När de kom, då sa han: ni huggorms yngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Så att Johannes har liksom genomskådat dem. De kom liksom bara ändå, va? Och kanske inte menar så mycket med det. Men den här omvändelsen, det är frågan: jag vänder om. Omvänd er. Och så ska vi bära frukt som hör till omvändelsen. Jesus, han predikade också, han sa omvänd er, till himmelriket är nu här, i Matteus 4:17. Och när Jesus då kom här nere, då träffade han på människor som blev hans lärjungar. Jag ska läsa er från Matteus 4, 17-22 versen. Från den tiden började Jesus predika och säga: omvänd er, till himmelriket är nu här. Och när Jesus vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De kastade ut nät i sjön, de var fiskare. Han sa till dem: följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Han gick vidare och fick se två andra bröder, Jakob, Zebedaios son, och hans bror Johannes. Där de satte båten tillsammans med sin far Zebedaios och gjorde i ordning sina nät. Han kallade på dem och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Omvändelsen fick en konsekvens. Lärjungarna följde Jesus. De tog konsekvensen av sin omvändelse. Markus, han skriver om samma sak. Lukas, han skriver i 5:32 versen. Levi, Matteus, han var tulltjänsteman. När sedan Jesus gick ut såg han en publikan som hette Levi sitta vid tullhuset. Han sa till honom: följ mig. Då lämnade Levi allt, steg upp och följde honom. Sen ordnade han med en stor fest för Jesus i sitt hem. Och en mängd publikaner och andra låg till bords med dem. Fariserna och deras skriftlärde kritiserade hans lärjungar och frågade: varför äter ni och dricker tillsammans med publikaner och syndare? Jesus svarade dem: Det är inte det friska som behöver läkare, utan det är sjuka. Jag har kommit för att kalla, jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse, utan syndare. Omvändelsen fick här också konsekvens. Matteus, Levi, publikanen, han följde Jesus. Och han ordnade en fest. Han hade ett kontaktnät. Levi hade ett kontaktnät. Människor som han kände till. Levi upptäckte Jesus. Levi blev omvänd. Han tog konsekvensen av det. Han bjöd in sina vänner och sina kamrater. Och så bjöd han dit Jesus. Och Jesus, han fick umgås med dem. Och vännerna och kamraterna, de fick också lära känna Jesus. Så jag tror att det är ett väldigt bra recept. När jag blir omvänd, min bekantskapskrets, det är inget att smyga med att nu har jag blivit en kristen. För har jag blivit omvänd, då tar jag konsekvensen och det syns. Jag bjuder in mina vänner. Häng med ner till Smedjebakkyrkan. Där får ni höra om Jesus. Jag tror att det är ett bra sätt att sprida evangeliet, för att det är genom kontakter. Det här är liksom, vad ska jag säga, det är allvarligt. Lite längre fram står det talas om Nineve. Ni vet Nineve, det var en stad, det var en som hette Jona, det var han som var i valfiskens buk. Han som blev slukad av den här valfisken och uppspottad på land. Det är för att han inte ville gå till den här staden Nineve och tala om för dem att de skulle omvända sig. Men efter många om och men där så kom i alla fall Jona dit. Och det fanns människor där i Nineve som omvände sig. Och det står det här i Matteus och i Lukas. Matteus 12:41 och Lukas 11:32. Det står där om Nineve. Och det står att det fanns människor där som omvände sig när Jona predikade. Och är det så att inte vi omvänder oss när vi hör budskapet om Jesus och följer honom, ja då blir vi jämförda mot dem som omvände sig i Nineve. För där var det alltså väldigt synd och elände. Men de omvände sig. Och är det så att inte vi omvänder oss, ja då klarar inte vi provet. Men de här lärjungarna nu som följde Jesus, ja, de har omvände sig. Men lite grann så var de inte fullt omvända. För att det kan vi se i Matteus 18:3. Då gick de här lärjungarna och diskuterade. Vem är den största i himmelriket? Och jag är nog störst, tänkte de. Eller? Så de hade lite grann kvar av det här. Jag vill nog vara störst. Men det är det begrepp Jesus. Och Jesus, han kallade till sig lärjungarna. Och så ställde han dit ett barn mitt ibland dem. Och så sa han: om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den största i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Omvänd er. Omvändelsen måste få konsekvens. Och det fick det. För att lärjungarna lärde sig det här, tror jag. Längre fram så står det att, det här är i Markus, Jesus han sände ut lärjungarna. Jesus han gick i byarna omkring i trakten och han undervisade. Och han sa till sina lärjungar: gå ut två och två. Och ni ska predika budskapet. Ni ska predika om Jesus. Ni ska predika om himmelriket. Och det gick ut och det predikade att människorna skulle omvända sig. Det drev ut många onda andar och smorde många sjuka med olja och botade dem. Alla måste omvända sig. De gick ut och predikade att människorna skulle omvända sig. Och det gör jag här nu idag. För jag upptäckte det här att tron på Jesus, det lär få konsekvens i mitt liv. Alla måste omvända sig. Alla måste omvända sig. Men då kan man tänka sig, jag är väl ganska bra. Jag sköter mig, jag betalar skatt. Jag har ingen livstidsdom på mig i fängelse, så jag behöver gå till Örebro tingsrätt och få min livstidsdom omvandlad till ett tidsbestämt straff. I Lukas, det står det ganska ruskigt faktiskt, det hände saker och ting, katastrofer då också. Lukas 13, tredje vers, först, ja, i början där, några verser framåt. Då står det så här: omvänd er. Just då kom några och berättade för Jesus om de galileer vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. Jesus frågade dem: menar ni att dessa galileer var större syndare än alla andra galileer eftersom de fick utstå detta? Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er kommer ni alla att gå under som de. Eller de 18 som dödades när tornet i Siloam föll ner över dem. Menar ni att det var större syndare än alla andra invånare i Jerusalem? Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er kommer ni alla att gå under på samma sätt. Så att det här gäller liksom, det har inte fråga om samhällsklass eller om jag är rik, fattig, om jag sitter på bänken på torget eller om jag är kommunalrådet eller om jag är riksdagsman eller vad jag har för position i samhället. Det är inte det är frågan om, utan jag måste omvända mig, ta konsekvensen av tron på Jesus. Jesus, han sa: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Så står det i Johannes 14 och 6. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ett litet ställe till. Lukas har också gjort en missionsbefallning. 24:47 och några verser fram och bak där. Och han sa till dem: detta är vad jag sa till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem: det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni är själva vittnen till detta. Och se, jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni blivit beklädda med kraft från höjden. Det här är ingenting som jag kan lyfta mig i håret och liksom göra själv. Men jag kan be till Jesus. Jesus, när jag nu vill följa dig, så vill jag be. Jag vill be om hjälp med att det här ska få konsekvens i mitt liv. Jag vill verkligen vända om från det här gamla skrotet. Och jag vill verkligen följa dig. Nu bestämmer jag mig, Jesus. Jag tar emot kraften från dig. Det är liksom så som det finns möjlighet att få. Nu tar jag upp den här boken här igen som jag har haft i fickan. Kristen, vad är det egentligen? Det är en man som heter Torsten Åhman som har skrivit den här boken. Och den står det mycket bra i. Bland annat står det, när jag har nu blivit kristen, jag har Där står om den förlorade sonen eller den återfunne sonen. Där står att han kom till besinning. Han kom till besinning. Han fattade, jag måste göra någonting. Det är någonting, det här går precis rakt över stupet när det är slut. Han kom till besinning. Jag vänder om, jag går hem till min far. Och så står det att fadern tog emot honom med öppna armar och ställde till fest. För det står att det blir mer glädje över en syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Men det förde med sig en ny livsstil. Nu läser jag här, sid 21. En ny livsstil. Det är klart att en så stor sak som ett möte med Gud, som ju både är god och rättfärdig, måste få konsekvenser för vårt sätt att leva. Grundhållningen i den kristna livsstilen är att stå på det goda sida mot alla nedbrytande krafter. De 10 budorden är ett uttryck för Guds vilja. Det gavs till ett ökenfolk för 3500 år sedan. Men det är tidlösa och gränslösa. Som kristna tror vi att det är skaparens bruksanvisning för livet. För en kristen är det heliga bud. Du ska inga gudar ha vid sidan av mig. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn. Tänk på vilodagen så att du heligar den. Hedra din fader och din moder. Du ska inte dräpa. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Du ska inte ha begärelse till din nästas hus. Du ska inte ha begärelse till din nästas hustru, ej heller hans tjänare eller tjänarinna. Ej heller till något annat som tillhör din nästa. Jesus, han sammanfattade buden så här. Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det första och största budet. Sen kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. Detta är inte bara en sammanfattning, det är också en fördjupning. Den kristna livsstilen är inte ett program som pressas på människan utifrån. Den kommer ur en kärleksrelation till Gud. När en människa kommer till Gud händer något i hennes inre som påverkar hennes livsstil. Hon får en längtan att leva som Gud vill. Därför uppfattar en kristen inte buden som hårda lagar som man motvilligt försöker leva upp till, utan som påminnelser om Guds vilja. Den som han nu verkligen vill leva efter. När Jesus sa, du ska älska din nästa som dig själv, införde han ett uttryck som är ett nyckelord i den kristna livsstilen. Det grekiska ord som är översatt till att älska betyder egentligen att vara inriktad på andras välgång. Vilken livsinställning! Ingen av oss klarar att leva upp till det, men Gud vill att vi ska utvecklas åt det hållet. Många som inte har en kristen bekännelse har lika höga ideal. Och det är viktigt att säga att det är inte livsstilen som gör oss till kristna. Kristen tro, det är först och främst en gudsrelation. Men meningen är att den relationen ska påverka vår livsstil. Och det tror jag är viktigt. Personlig gemenskap med Gud som påverkar vår livsstil. Omvänd er. Himmelriket är nu här, sa Jesus. Omvänd er. Jag tror att jag har sagt nog här om omvändelse. Och vi vet det att ty så älskade Gud världen. Han gav oss sin son. Det är alltså ingenting jag behöver lyfta mig i håret. Utan jag kan ta emot Jesus i hjärtat. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Det är då skärpen. Ja. Sen får livet med Jesus, vandringen med Jesus, en konsekvens. Jag kan bli löst från problem jag har. Droger, missbruk, vara en vara må. Så finns det lösning på de här problemen i Jesus Kristus. Omvändelse och frälsning. Det får liksom känneteckna det. Då syns det i smedjebaken, det har hänt någonting. Tack kära Jesus att jag har fått tala om dig och med dig här idag. Om omvändelse, och att omvändelsen får ha en konsekvens i vårt liv. Och du ser Jesus, om det finns någon här som vill ta ett beslut. Nu vänder jag om. Jag släpper in dig i mitt hjärta. Och jag vill vända om till dig. Det gamla är förgånget, något nytt har kommit. Jag bara tackar dig för att du är med den människan. Ge det till känna sen här, och vi ska be för dig. Sen här på tisdagen, när vi ska ha dopförrättning. Dopet, det liksom är, jag visar, jag har omvänt mig. Jag vill begrava den gamla människan, och jag uppstår på nytt tillsammans med Jesus. En viljehandling. De lät döpa sig. Jag tror att på Jesu tid så var det mycket kortare tid mellan liksom när jag blev frälst och när jag döptes. Jag tror de gjorde nog det nästan omedelbart på en gång. Och varför inte så här? Det, ja, vi har ju ingen dopgrav här, men det har blivit så, va. Men omvändelse, jag visar, jag tar konsekvensen av mitt beslut att vara kristen. Det gamla är förgånget. Något nytt har kommit. Vi sträcker oss mot det som ligger framför. Amen.